Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö har blivit skild från sitt uppdrag, skriver han själv på Facebook.
För 8 år sedan valde en partikollega att mot min vilja försöka ta sig rätten till min kropp.
Ja, det här är ett mardrömsscenario naturligtvis för Kristdemokraterna. Det är för varje parti som drabbas av den här typen av händelse.
Jag behöver ta ansvar för att säkerställa att vi har en partisekreterare som primärt bygger organisationen.
Många hade väntat sig att inflationen skulle minska, men priserna fortsätter istället att öka i allt snabbare takt.
Då är det läge att samtala och verkligen sätta press på livsmedelsbranschen.
Det är ingen tvekan om att det här är ett stort misslyckande för Alekta.
Det som har kommit fram i granskningen är att det finns människor som är anställda här och arbetar här som varit delaktiga i romska rättegångar, de här parallella rättssystemen.
Människor kan inte skilja på det och dem längre.
Ja, men herregud, jag är radikal. Jag tar ansvar för kommande generationer.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har ett prekärt problem när partisekreteraren hastigt fick gå. Men var det lika mycket en kompetensfråga som det som ligger bakom en polisanmälan? Inflationsspöket släpper inte greppet och ovanpå det Alektas bortkastade amerikanska bankmiljarder. Och Göteborgs romska center är i blåsväder, misstänks ha personal som är delaktig i förtryckande kultur, trots att målet med Romani Center i väst är inkludering. Och vad säger vi till dem som till varje pris vill undvika att skriva dem? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen mitt i vintermånaden mars. Jag tror inte på dem som säger att våren är här. Eller vad säger veckans panelister? Vad säger till exempel Torbjörn Hållö, ekonom på LO och en av våra veteraner?
Jag lever på hoppet. Jag tror på våren.
Jaha. Vad säger Mikael Tornving, komiker, reservofficer och moderator?
Jag säger att våren är precis som livet självt. Det är den ena besvikelsen efter den andra tills sommaren och döden äntligen kommer med sin vila.
Och vad säger panelveteranen Anna-Karin Wyndhamn, författare och doktor i pedagogiskt arbete?
Ja, men jag vet att mina knoppar hemma vid är på väg upp. Jag ser dem, jag ser att de kryper upp lite längre för varje dag, så den kommer.
Det är i alla fall vecka 11 och nästa helg går vi över till sommartid. Det verkar vara svårt att få stopp på den där rutinen. Vi drar igång direkt med veckans första huvudämne.
Kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö skiljs från sitt uppdrag efter att en partikamrat polisanmält honom misstänkt för ofredande.
Han skriver att anmälan gäller ett påstått ofredande för 9 år sedan och att det som påstås inte är sant.
Samtidigt skriver partiets EU-parlamentariker Sara Skyttedal på sin Facebook-sida att hon har gjort en polisanmälan mot en partikamrat som mot hennes vilja, som hon uttrycker det, har försökt ta sig rätten till hennes kropp.
Från Ekot i tisdags. Ja, här har 2 höga företrädare för Kristdemokraterna hamnat på kollisionskurs. Och partiledaren Ebba Busch har alltså kommit fram till att en av de 2 måste lämna sin post. Ebba Busch säger visserligen inte att det beror helt och hållet på att Sara Skyttedal har polisanmält Johan Ingerö för en händelse på en efterfest efter Europavalet 2014. Så här sa Ebba Busch till Sveriges Radio i onsdags.
Jag bedömer att vi behöver en partisekreterare som inte har som primär styrka den externa kommunikationen. Utan nu när vi är 5 månader in i mandatperioden, då konstaterar jag att jag behöver ta ansvar för att säkerställa att vi har en partisekreterare som primärt bygger organisationen. Och för det bedömer jag att vi behöver en annan person på posten.
Ja, vi är nog många som har lagt pannor i djupa väck när de här olika berättelserna läggs bredvid varandra. Johan Ingerö har arbetat för Kristdemokraterna sedan 2012, om än med ett uppehåll mellan 2015 och 2018. Inför det senaste riksdagsvalet var han policychef under Ebba Busch och efter valet utsågs han till partisekreterare. Men efter 5 månader så tycks det som att hans kompetens inte är den rätta för jobbet. Torbjörn Holle, kan du bringa rätta i det här och kan man komma över en sån här turbulens?
Trots allt så är inte detta den stora utmaningen, det stora problemet för Kristdemokraterna. Det stora problemet för Kristdemokraterna är att deras partiledare är högst ansvarig för svensk energipolitik. Och energipolitiken är enligt min bedömning den stora akilleshälen för den nuvarande regeringen. Det är ett stort misslyckande det som har skett kring. Man hade många löften inför valet. Man har inte levererat på det. Man finns ett enormt missnöje med energipolitiken. Det är naturligtvis olyckligt och problematiskt att partisekreteraren har råkat ut för den situation som har skett. Men den typen av problem är ju hanterbara. Man byter ut partisekreteraren. Energipolitiken är ju ett liksom mycket mer kvarstående problem.
Ovanpå detta personproblem, Anna-Karin Wyndhamn, går det att förstå det här att en händelse på en blöt fest för nästan 9 år sedan blir politiskt sprängstoff på det här sättet?
Men det känns som att det är ganska långt ifrån den blöta festen som för mig framträder som någon slags scen ur Mad Men eller någonting sånt där, kontra Alf Svensson som kuskar runt och jobbar dygnet runt och har sitt matpacke med. Det är två världar och det illustrerar för mig också transformationen som KD väl är fortfarande mitt i och där striden inte riktigt är klar, nämligen den högersväng som Busch och Ingerö och Skyttedal tillsammans har stått för och som inte har en förankring, tror jag, riktigt rätt ut i leden. Och där de så kallade kärnväljarna inte hänger med. Det är på något sätt en liknande problematik som Centerpartiet har stått inför och fortfarande står i. Men att det är en maktkamp det här i främsta hand tycker jag är ställt utom tvivel.
Mikael Thornväng, om du tittar på de två olika beskrivningarna, eller tre olika egentligen man tittar på, från Ingerö, Skyttedal och sen Ebba Busch som talar om att efter 5 månader som regering så behöver vi en annan sorts partisekreterare. Går det ihop? Kan man förstå den här berättelsen?
Nej, det kan man ju såklart inte göra. Eller jag förstår den i vart fall inte. Och det som jag skulle vilja lyfta då, är det egentligen viktigt att förstå den? Det här är ju faktum. Det är saker som har hänt. Va? Och exakt vad som har hänt, det vet ingen av oss som sitter här i studion. Och ingen kommer närmare få veta det heller eftersom det är preskriberat, den åtalspunkten som togs upp. Utan det är väl som det är i politiken. Man försöker hantera skiten när den dyker upp på ett så elegant sätt som möjligt. Det enda som inte är elegant här, det är ju att det är uppenbart att han har tafsat. Liksom. Det tycker inte jag är. Sen att det tar nio.
Har han sagt att det som påstås är inte sant.
Ah, ja.
Har han sagt.
Okay.
Han har visserligen inte berättat vad som påstås.
Nej, då tar jag tillbaka det. Ja.
Men i detta ligger ju också det faktum att Ebba Busch före, om vi backar 5 månader, då hette det att Johan Ingerö var självklar inför det nästa val. Han var en självklar centralspelare inför detta. Så att det faktum att han då fallerar i den externa kommunikationen eller vilken formulering hon nu använde är ju någonting som man har kommit på. Det har kommit på väldigt plötsligt och det sammanfaller med den här händelseutvecklingen som du beskrev inledningsvis. Och till det maktspelet som utspelar sig inför Sara Skyttedals medverkan i 30 minuter. När man lägger ihop de här bitarna så är det ju, handlar frågan om någonting mer än det som skedde på festen där.
Ja, i slutet av januari så uppstod det en konflikt mellan Johan Ingerö och Sara Skyttedal. Det verkar de vara överens om. Och i december förra året så skrev Sara Skyttedal en debattartikel, omtalad i denna veckopanel var den då, där hon förespråkade en ny narkotikapolitik och bland annat då legalisering av cannabis. Det där var ju inte Kristdemokraternas politiska inriktning, men för Skyttedal var det här en viktig fråga. Och i februari var hon gäst i SVT-programmet 30 minuter.
Hej, här har ni veckans 30 minuter. Gäst ikväll är Kristdemokraternas Sara Skyttedal. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det handlar om att legalisera cannabis.
För det första så vill jag vara tydlig med att det här är någonting som jag personligen har omprövat och tagit ställning till. Kristdemokraternas hållning är en annan än den jag själv förespråkar.
Det där var den 2 februari, alltså för bara 1,5 månad sedan. Och när Sara Skyttedal satt där med Anders Holmberg i tv-studion, då hade av allt att döma den här senaste konflikten redan börjat. Enligt Expressen ville partiledningen att Skyttedal skulle avstå från att ställa upp i 30 minuter och där då upprepa sin syn på att legalisera cannabisbruk. Och det var partisekreteraren Johan Ingerö som förde samtalet med Skyttedal. Och det hade han alltså i uppdrag från partiledningen, hela ledningen, att göra. Och enligt Expressen så stod Skyttedal på sig och ville vara med i alla fall. Ingerö höjde successivt tonläget mot henne. Är det här en plausibel förklaring till att Skyttedal fick nog och började tänka på det där som ska ha hänt i en hotellsvit efter EU-valet?
Men det är väl inte omöjligt att tänka sig att man tillgriper något som kan bli ett maktinstrument i en sån här konflikt. Det förringar ju inte om det nu inträffade. Då var det ju fortfarande en vidrig handling av Ingare som utsatte henne för någonting hon inte skulle behöva bli utsatt för. Men man tillgriper detta och då polisanmäler, fast man vet att det man polisanmäler för är preskriberat, så att säga. Det blir ingen utredning av det. Man måste kunna hålla det i huvudet parallellt, menar nog jag.
Men nu vet vi idag då att det blir inte någon förundersökning av det här skälet, för brottsrubriceringen var tydligen sexuellt ofredande och preskriptionstiden är över. Men Johan Ingerö har redan blivit av med det här uppdraget, och förmodligen så är det väl rätt mycket fyllt av skam, den här situationen. För bara en vecka sedan intervjuade jag SVT-journalisten Lina McBull då, med anledning av att hon har skrivit en bok om MeToo-hösten och vad som hände med henne och med de här männen som var uthängda i medier under den hösten. Och det har ju blivit väldigt tufft för några av dem, minst sagt. Ser ni några paralleller mellan det som har skett här nu i det här senaste och det där, hur ett utpekande som absolut inte hamnar i domstol ändå får väldiga konsekvenser?
Ja, jag brukar säga att alltså, MeToo har varit viktigt ur 3 perspektiv. 1, det viktigaste är att kvinnor runt om i landet och världen har fått klart för sig att det här är inte okej, det som jag utsattes för, och jag är inte ensam. Och det näst viktigaste det är att män som har lite svårt att hålla fingrarna i styr får klart för sig, oj, det här har kommit till med ett jättehögt socialt pris, jag kanske ska låta bli. Och det tredje är att chefer äntligen då börjar få klart för sig att jag kanske ska ta tag i det här som strängt taget ingår i arbetsmiljöansvaret. Och faktiskt säga till när jag ser såna här tendenser och inte bara vara en jävla mes som slinker undan. Och exakt var det här hamnar i den kakan, det kan jag inte uttala från. Det är liksom lite konstigt för mig som 60 plus cis-man har synpunkter på hur kvinnor känner sig i samhället. Det kan jag ju inte rimligtvis ha någon...
Men jag tänkte lite mer så här rättsjuridiskt och moraliskt.
Jo, det är klart att jag är emot lynchjustis, va? Jag brukar hävda att det som sociala medier framförallt har gjort är att de har återuppfunnit kyrkbacken i en svensk 1600-talsby. Där när någon skriker då häxa, då gäller det fort som fan ställa sig på rätt sida och skrika häxa, annars blir man kanske bränd på bålet själv. Och jag gillar inte det. Men vad kan jag göra åt det? Inte särskilt mycket.
Nej, men det är det jag for efter när jag sa att det kan bli, anklagelsen i sig blir ett maktmedel.
Absolut.
Som kan användas på ett tystande och styrande vis. Det finns ju också inom forskningen kring detta, så när man gör enkätstudier och så talar man nu ofta om genusbaserat våld istället för sexuella trakasserier. Och ibland flyter ju begrepp ut och fylls med andra innehåll. Så att våld, genusbaserat våld, kan också vara att jag förolämpar dig med ord. eller att jag inte ser till så att det finns en stol runt bordet när vi är fyra stycken och så finns det bara tre steg. Det kan också kännas som en skapa en utsatthet. Det vill säga, det här flyter ut och blir bara någonting som gör att det är väldigt svårt att föra kritiska samtal, och det är svårt att, så att säga, ha en dialog i ett stängt rum, för man är rädd då att man får den här anklagelsen i facet efteråt.
Men det som utlöste nu, alltså i januari, var ju tydligen detta med skillnad i syn på narkotika och cannabis. Torbjörn, kan man som toppolitiker för ett parti i EU-valet torgföra en helt annan åsikt än den som är partiets?
Jag tror inte man kan bortse från det som jag började prata om, nämligen den otroligt misslyckade energipolitiken. De har politiskt misslyckat. Och det,
men det har väl inte med skyttedalspråket?
Låt mig få prata. Så att, min poäng är att det är ett parti som är otroligt skadeskjutet, och i en sådan miljö så blir allting väldigt jobbigt. Jag har faktiskt lite svårt att förstå hur de orkar lägga så mycket energi på att hon ska sätta sig i ett tv-program och prata om cannabis. Så att, det är inte så intressant. Alltså hon är Europaparlamentariker och är känd för att ha spetsiga åsikter om det mesta. Det här tyder på att det är ett parti som är otroligt pressat, som är otroligt känsliga om det här blir så betydelsefullt. När det gäller den här affären så är det precis som du varit inne på, det är tre aktörer och det är väldigt svårt att, vi har ingen aning vad som har hänt. Någonstans kan ju faktiskt tala sanning bägge två och ha upplevt det på det de säger, kan de själva uppleva som sant. Och det försvarar naturligtvis inte om det fanns någon typ av övergreppssituation, men man kan ju faktiskt ha olika upplevelser av samma. Det som är uppenbart märkligt, det är ju Ebba Buschs uttalande, för det är ju inte sant det hon säger. Alltså, det är ju inte så. Det är ju inte så att han samma dag som detta avslöjas kommer fram till att man behöver en annan typ av kompetensprofil på partiet.
Han blev plötsligt jättedålig.
Det är löjligt ju. Och det är också en indikator just på hur otroligt nervöst och skadeskjutet det här partiet är. Och jag vill, och det som du var inne på en liten annan, alltså vad partiet står för. Egentligen är det så att Kristdemokraterna är ju otroligt väl rustade för den politiska tid vi lever i. Det är ett liksom socialkonservativt, borgerligt parti. De har ju tidsandan för sig. Men har lyckats komma helt fel, skulle jag säga, politiskt, trots att de egentligen har tiden för sig.
Men vill du säga?
Nej, ingenting.
Diskussionen där om cannabis och så vidare och försöket att få Skyttedal att foga sig till partilinjen illustrerar ju också att det här är ju, som vi var inne på tidigare, tre starka röster som har drivit och förändrat partiet. Ingare, Skyttedal och Busch har gjort det. Och där då man föreställer sig väl att cannabisfrågan är ytterligare ett sätt att, så att säga, att det ska skära sig med kärnväljare ute i frikyrkliga församlingar och så vidare, där detta står för någonting helt annat. Jag kan också tänka, det är ett av skälen till att jag passar synnerligen dåligt i ett parti. Jag skulle aldrig klara av det med att foga mig i varje fråga till en partilinje. Men det kommer ju lite med paketet, om man nu är med och om man företräder det. Mm. Vilket Skyttedal inte accepterar.
Nej, men jag är avlönad av partiet också. Men det Skyttedals utspel om cannabis, jag fick bilden i huvudet att någon vänsterpartist som säger att vi måste stärka aktieägarnas rättigheter. Det kommer ju också landa lite snett, va? Så att jag förstår att det inte riktigt funkar i partipiskan viner hårt här.
Johan Ingerö då, han har alltså varit, som ni säger, en central person för Kristdemokraternas position idag, inte minst de stegen mot höger då, närmande till Sverigedemokraterna. Enligt KDs presstjänst i veckan ska Johan Ingerö återgå till att jobba med andra frågor inom partiet. Om det stämmer så blir han alltså inte av med anställningen, och samtidigt uttrycker sig då partiledaren Ebba Busch så här: hans väldokumenterade kommunikativa förmåga och politiska kunnande har kommit väl till pass. Jag vill tacka Johan Ingerö för hans många år i partiets tjänst och önska honom lycka till.
Aj, vad det sved när kniven trycktes in där.
Är det som Skyttedal nu, hennes kraftfulla reaktion på att man försökte då att hålla henne borta från det här programmet, att hon borde steka intervjun, som tydligen var uttrycket som användes, drabbar det bara Johan Ingerö? Det var ju på Ebba Buschs uppdrag som han försökte få henne att avstå programmet. Vad händer med partiledaren i en sån här
Men det som har lagts i dagen är väl ett typ av maktspel och skyfflande av skuld som jag tror händer i de flesta partier, är jag rädd. Där man tvingas agera på partiledarens... Det är det som är jobbet helt enkelt, att agera utifrån det som partiledningen säger. Och om det då skiter sig, så är det den mellanledet, budbäraren, som får ta smällen.
Men kommer Ebba Busch och Sara Skyttedal att fortsätta att ha sina tunga poster i KD, och det var Ingerö som betalade priset, eller hur kommer det här att sluta?
Jag tror att när det börjar skaka för den som är högst upp, så blir det alltid väldigt jobbigt. Därför att, alla liksom, systemen bygger på det som är högst upp ändå fattar rimliga beslut. Och om du har rätt i din gissning, då har du kanske, att det här liksom är gjort på Ebba Buschs vägnar. Så tror jag, men det, jag är tillbaka till det. Det bara visar hur skakigt och nervöst hela partiet är. Och man kommer fatta det ena dåliga beslutet efter det andra, alltså, i sån här miljö.
Men får jag ställa en annan fråga? Hade de kunnat göra på något annat sätt?
Med cannabisen?
Ja, om vi börjar med anmälan mot Ingerö. Hade det kunnat sluta på något annat sätt än att han skjuter ut sig? Jag är svårt att se det.
Nej, men det konstiga är väl att inte hon tar ändå parti för kvinnan i fråga och hennes perspektiv. Det är väl ändå lite uppseendeväckande.
Har hon inte gjort det genom att skjuta undan Ingerö?
Han försvinner ju bort, va?
Ja, men vi har precis diskuterat vad hon sa. Och det var väl inte ord om... Det tar väl ingenting om detta? Ja,
men det är ju inte första gången i världshistorien som en partiledare förklär i sammetsskruden stålhandskar.
Men man har väl ett jättestort ansvar som partiledare att beskriva att den här typen av beteende accepterar jag inte. Alltså, det sänder väl en jättekonstig signal om att hon kan formulera detta på något sätt.
Ja, intressant. Jag tänkte inte på det sättet, att hon inte är tydligt.
Men sen ska man väl också komma ihåg att förloppet här med diskussionen om stekintervjun, jag kastar fram den här anklagelsen och återuppväcker minnet ifrån valnatten 2014, det kommer ju till Bush kännedom i slutet av januari. Och sen har det här legat och grott sedan dess. Om jag förstår förloppet rätt. I intervjun så Aktuellt eller vad det var, så sa Bush: jag fick informationen om detta, och så angav hon ett datum. Och det stämmer väl med det som sen Expressen har skrivit om.
Det är 4 dagar innan Skyttedal sitter hos Anders Holmberg. Och enligt Expressen, så i det här animerade samtalet när Ingerö ringer upp Skyttedal och försöker få henne att steka intervjun, så för han också fram att hon kommer att kunna få svårt i provvalet inför nästa EU-val om hon går emot partiledningen på det här sättet. Att partiet kommer inte kunna backa upp henne då mot den kritik som väntas komma.
Där fick jag en sån här bild från, ni vet, den här tv-serien Dips. När någon har skickat en olycklig dickpick. Och så säger...
En dickpick, ja. Men definition alltid olycklig.
Ja, den här gick verkligen olyckligt. Det gick till fel person. Varpå man omber någon annan att ta på sig skulden för det här. Det var jag som skickade den istället. Ja, men då får du kryssa mig för Lissabon, blir utbytet då. Jag får en sån liten vibb här.
Känns det igen, känns det?
Därmed lämnar vi KD-turbulensen och vandrar vidare.
Inflationen fortsätter att stiga mer än förväntat, trots fallande energipriser. Och det är stigande livsmedelspriser som ligger bakom. Faktum är att matpriserna inte har stigit så mycket på över 70 år.
Jag vill understryka allvaret i läget. Inflationen måste dämpas. Många kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop. Och här har också livsmedelsbranschen en viktig uppgift att fylla, att hålla tillbaka.
Rapport Lisbeth Åkerman och finansminister Elisabeth Svantesson i veckan. Och prisökningsvärstingen är purjolöken som har gått upp med 80%, fick vi veta. Väldigt mycket handlar den här veckan om pengar. Inte bara om skenande matpriser, utan också om räntehöjningar som tycks komma tätare. Om banker i USA som kör i diket och som i två fall har inneburit en stor förlust för svenska Alekta. Och inflationen sjunker inte som många hade hoppats och trott. Vad sägs om att vi väntar lite med ekonomen i trion, alltså Torbjörn Hållö, och så hör vi med de två icke-ekonomerna som väl också har privatekonomier och livsmedelsinköp som ska betalas. Gissar jag rätt?
Jo, och jag serverade faktiskt hemkvällen purjolöksmackor, alltså varma smörgåsar med bacon och purjolök och ost på till mina barn. Och så sa jag, det här är verkligen lyxmat, sa jag. Och det var, i min barndom var detta lite nödmat.
Nästa vecka blir det löjdom som vanligt.
Ja, Micke Tornving, vad säger du om det ekonomiska läget just nu?
Jag säger bara att jag känner en djup tacksamhet över att mina söner har flyttat hemifrån. Och att jag har downsized till en liten tvåa på 38 kvadrat för ungefär ett år sedan. Så att, ja, jag är tacksam över det.
Mm. Många priser har ju stått mer eller mindre still i ett antal år. De som är yngst har väl liksom vant sig vid det där att det är nästan stilla stående. Svenska hushåll har en betydligt större andel av sina disponibla pengar på mat för 20-25 år sedan. Men när det blir 22% dyrare på ett år, då gör det ont.
Ja, men det är ju man, alla har på något sätt tror jag, anpassat sig och lagt om mer eller mindre. Ibland av nöden då får man lägga om och handla helt andra varor och tänka helt annorlunda med den maten man lagar. Det som trycker mig mycket i detta är när jag läser om till exempel skolbespisningen och så. Där man från planeringshåll ser att barnen äter mycket mer i skolmatsalen. Mm. Och många fler skriver upp sig för mellanmål och så därför att det finns inte hemma. Så att föräldrarna uppmanar naturligtvis då att ät nu mycket. För man kanske inte har pengar att göra ett lagat mål mat på kvällen. Och att man från skolbespisningen tänker på att man har ordentlig mat på fredagar och måndagar. Därför att det kanske har varit skralt med maten på helgen. Och det där är, det drabbar en ju, verkligen. Det är på riktigt det här.
Alltså om man legat på marginalen när det gäller matkostnader tidigare så blir det ju naturligtvis... Det är inte så att de som har väldigt svårt att få råd med maten, att de tidigare har käkat oxfilé. Utan de har ju redan under lång tid försökt hålla nere matkontot så mycket som det bara går. För att det finns inga marginaler. Och nu är det ju totalt borta för.
Torbjörn, inflationsspöket, är det ännu mer spöklikt än vad vi har trott?
Jag blir lite besviken. Jag tyckte det var ett skitutfall som jag formulerade i veckan. Vi hade hoppats på att inflationen skulle börja ticka neråt. Nu kommer den kommer ticka ner, men det är lite mer varaktigt än vad nog de flesta hade hoppats på och trott, tyvärr.
Mm. Frankrikes regering ordnade ju helt nyligen en överenskommelse med de stora matvarukedjorna om ett pristak. Det ska gälla i 3 månader, kallas för ett antiinflationskvartal. Det här låter ju praktiskt och bra, men nästan alla ekonomer avvisar sådana där tankar. Vänsterpartiet har ju kommit med något liknande.
Ja, i Sverige avvisar alla ekonomer det. Jag tror att alltså Sverige är ju lite, alltså vi är extrema när det gäller liksom det, alltså det är klart att ingen vill ha priskontroll på mat, självklart. Men det finns ju en brist på pragmatism i Sverige som är bedrövlig. Men om vi tittar upp på energisidan som är ännu tydligare så är det ju så att i princip alla länder förutom Sverige håller ju på och fibblar och bibblar med energipriserna för att få ner dem. Helt normala länder, alltså Spanien och Frankrike och Tyskland, Norge. Alltså alla gör ju massa saker. Man öser pengar, man subventionerar, man pristakar, man förändrar hur man...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Prissätter. Men vi i Sverige är ju så, vi är ju så superliberala liksom, att minsta ingrepp i marknadsprissättningen liksom är ett övergrepp. Jag tror att många gånger kan den här inställningen tjäna Sverige ganska väl. Just nu så tjänar Sverige väldigt illa. Det senaste året har det varit en tid för pragmatism, finurlighet, politisk ingenjörskap.
Den här veckan har i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson kallat till sig det som journalisterna kallar för matjättarna för att ha en diskussion efter den senaste inflationssiffran. Diskussion ska det bli alltså. Hur kraftfullt är det?
Nej, men jag tycker det är bra. Det är väl klart att det, alltså man måste... Alltså jag, på samma
är det bra med en diskussion?
Ja, det är klart det är. Det är klart att finansminister måste... Precis som Anna-Karin beskrivit, hur detta plågar människor. Alltså vi har liksom unga som går hungriga. Det är såklart som... Om inte detta är politik, vad är politik i så fall? Jag tycker det är jättebra att Elisabeth Svantesson kallar upp de här tre oligopolen och bannar dem och ber dem att skärpa sig. Det är jättebra.
Jag såg att en av dem, vd för ICA Sverige, Erik Lundberg, han blev väldigt glad för finansministerns inbjudan till samtal. Vi ser fram emot att beskriva det tuffa läget vi nu ser, säger han till TT. Anna-Karin, grossisterna säger ju att prishöjningarna beror helt och hållet på ökade kostnader och de har ändå inte slagit igenom fullt ut, hävdar de.
Men det finns ju också ganska trovärdiga vittnesmål som när man frågar om hur sätts priset, som inte riktigt vill tala om hur den här förhandlingen med exempelvis ICA går till. Därför att man är rädd för om man berättar om detta så kanske man stryks från listan eller man får svårare att få sina varor i hyllorna. Och då skjuter man ner sin egen verksamhet. Och det vill man inte, man vill hänga kvar. Och den typen av vittnesmål är ju indikationer på att de tre huvudaktörerna här inte spelar rent spel riktigt.
Misstror du moralen i det här, Mikael?
Ja, det gör jag. Alltså med moralen i...
Ja, det som är prisbildning.
Ja, alltså oligopol är ju... Alltså man kan inte kombinera marknadsliberalism med oligopol. Ett monopol strävar ju alltid efter att få så höga priser som möjligt. Har jag fel, Torbjörn?
Nej, liksom det...
Jag kan sätta spelreglerna helt och hållet själv. Absolut. Det är en drömsituation. Ja. Om jag får ett monopol på den här verksamheten och kan sätta vilka priser jag vill, det är ju toppen. Och då tycker jag att statens uppgift är se till så att det inte funkar på det sättet, utan att de vanliga spelreglerna sätts i funktion. För man vet inte, det är svårt att säga, i en sån här oligopolsituation, vad är ökade kostnader och vad är sånt som är drivet av oligopolet själv i kostnadsökningen? Med reservmarginaler och vad det kan vara.
I alla fall så har jag sett ICA-handlare som är väldigt pressade och dessutom har fått dödshot den senaste veckan.
Ja, jo, det är ju olyckligt, va?
Men det är alltså viktigt att säga så att det handlar inte om att ICA-handlarna skulle vara väldigt oärliga människor, såklart. Utan det handlar om att de, precis som mycket inne på, att det handlar om att det är en oligopolsituation. Och liksom, detta är grundbok A. Alltså, är det dålig konkurrens så är det lätt att rulla vidare priserna. Alltså, det är klart att de här priserna är inte påhittade. Alltså, gödselpriserna har gått upp, energipriserna har upp, allt har gått upp. Frågan är hur priserna rullar vidare, vem tar kostnaden? Alltså det är bara att läsa vi vet ju 2022, den här debatten var ute i Aktuellt, det var i Ekot och massa debatter. Och alla gånger var i debatten så hävdade företrädaren för livsmedelssektorn att de led, att deras vinster var på väg ner. Det är bara att läsa. Axfords vinster ökade 2022. Det var inte sant att de tog en stor smäll. Det är helt inte sant.
Vilken makt i samhället som är det som skulle kunna bryta den här oligopolsituationen?
Nej, men det är många saker man måste göra samtidigt. Och det är klart att vissa saker är på lång sikt. Men några saker är ju... Alltså, det är jättebra att man skäller och hotar. Det är inte oviktigt. Jag tycker det är bra att man gör det. Man kan också, alltså Konkurrensverket, det är klart att Konkurrensverket hittills har satt igång ett forskningsprojekt om livsmedelspriser. Det är jättebra, men det är ju liksom helt annat tidsperspektiv. Det handlar om år.
Men så att man skulle komma med någonting om 2 veckor, såg jag.
Ja, det är utmärkt om de kommer med mer saker. Det som de antagligen ska fokusera på, det är ju kopplingen mellan alltså handel och grossistverksamheten. För det gör ju att det är väldigt svårt att komma in som ny aktör. Men det finns också, man kan också tänka sig kommuner. I Stockholm så gjorde man ju så i början på 2000-talet att man aktivt letade reda på butikslokaler och erbjöd nya aktörer dessa butikslokaler för att skapa en bättre konkurrens. Så jag tror man måste vara väldigt praktisk.
Exakt, jag håller helt och hållet med. Alltså kommunerna tror jag har en viktig funktion. Om vi tar då en konkurrerande kedja, Lidl till exempel, som ju undantagslöst i stort sett är etablerade väldigt off-piste. Vilket gör att det är svårt för vanliga människor att liksom slinka förbi och jämföra. Om man ger etableringsmöjligheter för konkurrerande livsmedelskedjor så tror jag också att man kommer att pressa ner priserna. För då väljer konsumenterna att gå in i den billigare butiken istället.
Det här med bankerna då, banker på fallrepet. Det var ju först två banker i USA, bland andra då SVB, Silicon Valley Bank, som fick punktering när den hade placerat för mycket av sitt kapital i obligationer, vilket inte är lyckat när räntorna går upp, har jag förstått. Och den här veckan så har schweiziska Credit Suisse allvarliga problem. Anna-Karin, vad tänker du som kanske minns bank...
Som kanske kan det här minst, säga det.
Nej, men som har gått minne och minns en bankkris och en svensk bankakut och sådana saker.
Ja, just det. Jag lyssnade faktiskt på ett samtal tidigare idag där de påminde om att före den stora bankkrisen då 2008, ett halvår innan det, så var det en bank som gick i kull som man inte alls hade några indikationer på innan. Och när den gick i kull, Bear någonting heter den. Ja, exakt. Och det fanns liksom, ingen trodde att det skulle bli mer än det. Men sen gick det ett halvår och sen hände det som hände. Och det är väl en sån där orosmoment i det som hände nu i veckan eller slutet på förra. Att är det bara det här eller kommer det att hända någonting inom loppet av 6 månader eller mer som skakar om alltihopa? Det som jag också tänker är effekterna av det är ju att chockvågen det skickar i känslan av att våga ta risk eller chans i investeringar man gör eller hur man placerar sina pengar eller vad man tror om de som förvaltar ens eventuella pengar. Att man där blir väldigt försiktig och att vi så att säga det stannar av. Sånt som där vi borde ha investeringar och vilja och mod så får vi inte det utan det sätter så att säga skräck i en generation.
För pensionsjätten, höll jag på att säga, Alecta, så blev det i alla fall inte någon bra vecka. 12 miljarder kronor upp i rök och vd Magnus Billing gästade Aktuellt i veckan.
Ja, vi är mitt i analysarbetet för att utreda vad har vi gjort och vad har vi begått för fel och vad kan vi förbättra oss för framtiden. Så att det arbetet pågår, men det är ju ingen tvekan om att det här är ett stort misslyckande för Alecta, de här två bankerna som nu har hamnat i företagsrekonstruktion.
Han erkände misslyckandet, Alectas vd, men sa att det här kommer i stort sett inte påverka pensionärerna för att
nej, det, var väl
det är så väl riggat det här.
Ja, men det var väl 1 eller 2% av Alectas totala kapital som det här handlade om. Va? Så det är ju inte, och det som jag har förstått det, och då är det ju på det sättet ingen jättekatastrof.
Men ovanpå allt...
Men man kan inte resonera så som man gör. För att det finns ett pensionsbolag kan liksom inte ha mycket större insatser i ett enskilt bolag än så. Alltså definitionsmässigt. Alltså i så fall så kan man göra vilken dålig affär som helst och det är aldrig ett problem. Därför att ett enskilt företag kan liksom inte utgöra mer än någon enstaka procent max av pensionskapitalet. Det är liksom... Det är tekniskt i princip omöjligt. Liksom.
Är det här allvarligare än vad som det påskinas?
Ja, framförallt tycker jag inte om det argumentet. För att det kan inte vara så att det är en bortförklaring, att det är så liten del av den samlade kakan. Det som har hänt nu, jag har väldigt svårt att förstå hur man har resonerat. Alltså man har gått ur Handelsbanken, alltså kanske en av Europas säkraste banker, köpt konstiga banker i USA. Alltså en bank som ägnar sig åt kryptoaffärer och en bank som ägnar sig åt att haverera rika tech-miljardärers förmögenheter. Väldigt udda. Det har gått in i väldigt stora positioner också och precis innan allting kraschar. Det liknar ingenting jag sett tidigare.
Ja, det är ju klantigt, det får man ju säga.
Ja, det får man nog säga. Ja.
Hur blir resten av året då? Det verkar vara helt omöjligt att ställa prognoser så att då kan vi också göra det här.
I största allmänhet?
Ja, största allmänhet. Ränta, krona, inflation...
Ja, jag har ju nu sagt länge att räntan har toppat och inflationen är på väg ner. Och,
ja, så att, du vet hur svårt det är.
Så att, jag tror att jag passar ett tag här.
Men jag tyckte det var läskigt för att det var någon som sa så här att banken som föll var en digitalt mogen bank. Det var därför det gick så fort. Alltså det vill säga det gick väldigt snabbt. Dels att hur ryktena spred sig och sen också hur enkelt det var att plocka ut sina pengar. Då. Där man jämför med förra gången det började skaka på det här viset, då tog det ändå längre tid. i fråga om hur pengarna flyttades och så vidare. Och det där är också så här en lite skräckig tanke att ha, tycker jag.
Mm. För det, man säger ju det att de här bankerna är väldigt olika, va? Men det som är likheten är ju att både Credit Suisse och Silicon Valley Bank är ju banker som används av rika människor. Och rika människor följer nyheter på ett mycket snabbare och agerar mycket snabbare. Så att det är ju betydligt större risk att ha, alltså hellre många småsparare som sitter säkert än ett antal liksom rikingar som snabbt byter bank om det börjar skaka.
De är väldigt volatila i sitt beteende, det går snabbt.
Ja, de har tillgång till all information ju. Mm.
Men får jag bara kommentera, Katrin Marsall skrev i DN, jag tycker hon är fantastisk, och beskrev att det är egentligen samma sak som händer jämt. Att det, man överskattar någonting och så finns det inte tillräckliga kontrollfunktioner och så går det åt helvete. Och sen händer, och det här liksom i princip från tulpansvinden och framåt, ungefär samma beteende. Väldigt mycket psykologi i det här, för det är ju en förväntad framtida vinst som man räknar på. Men efter bankkraschen 2008, eller finanskraschen 2008, så satte man i system en massa kontrollmekanismer som skulle förhindra det här. För bankernas vilja är ju att tjäna pengar. Det är ju deras drivkraft, så att säga. Och då sätter staterna betsel på det. Och de här betslarna plockades bort då under Trump-administrationen för de här mindre bankerna. Men i Europa så har man behållit det. Så enligt henne i den artikeln så är risken inte så stor att det här ska sprida sig till Europa. Och Credit Suisse har haft problem egentligen i flera år som de har mörkat, om jag inte har förstått saken fel.
Mm. Men jag tänker att alltså det som nu sker med när räntan går från 0 till 4% är ju att det är att jämföra med när snön smälter. Alltså då ser du liksom de här hundbajskorvarna och du ser skräpet. Alltså när alla problem har kunnat gömmas under nollräntan. Alltså då har vilken idiot som helst kunnat tjäna pengar. När räntan sticker iväg så snabbt, då kommer problem fram.
Det som göms i snö kommer fram när räntan stiger.
Ungefär
den gamla fina. Det här är veckopanelen från Kvartal. Och nu ska vi ägna en stund åt intressanta interiörer i väst. Det handlar om statliga och kommunala insatser för att hjälpa och inkludera människor som tillhör den romska gruppen i västra Sverige. Göteborgsposten har granskat den här verksamheten och har funnit en hel del märkligheter. Här ett klipp från SVTs Nyheter Väst, reportern Magnus Dennert, som också har intervjuat kristdemokratiska kommunalrådet Elisabeth Lann.
Det som har kommit fram i granskningen är att det finns människor som är anställda här och arbetar här som varit delaktiga i romska rättegångar, de här parallella rättssystemen.
Det har sedan visat sig genom GPs granskning av det här fallet att personal på Roman och Center också har deltagit i såna här alternativa rättegångar. Och som en direkt reaktion på det så har nu oppositionen i Göteborg lagt fram ett yrkande om att lägga ner centret.
Vi ser inte att centret har förmåga att komma till rätta med de här problemen.
Sa alltså kommunalrådet för KD i Göteborg, Elisabeth Lann. Roman och Center som har funnits några år. Anna-Karin Wynham, du är panelens företrädare för Västsverige. Vad är det som har uppdagats här?
På ett sätt skulle man kunna säga att det är någon slags skolboksexempel på vi har varit naiva. Som ofta sägs ut i Sverige när någonting uppdagas som man trodde inte alls skulle kunna bli så illa som det blev. Men jag skulle säga att det är värre än så, därför att det är en spegel av hur bitvis ganska extrema teoribildningar om förtryck och vem som är offer framförallt och vem som är förövare kommer till uttryck i hur man institutionaliserar då i kommunens regi i det här fallet försök att inkludera en grupp som har haft det historiskt svårt. Och när idéer då, som i det här fallet då, att felen är hos majoritetssamhället, det är vi som är majoritetssamhället som är bärare av fördomar och stereotypa föreställningar om den romska befolkningen och den romska folkgruppen, blir det enda paret glasögon man har på sig, och istället så blundar man då för den formen av fördomar och ibland medeltida normer som finns inom gruppen i sig. Så att det hedersförtryck som har pågått inom Romani Center Väst och som de har så att säga skyddat, det har man blundat för. Och det är oerhört graverande.
Och vad jag förstår så har det blivit aktuellt till följd av den här mordrättegången i Göteborg där en kvinna blev ihjälkörd och hennes två söner är åtalade för att ha gjort det avsiktligt.
Ja. Och där de webbsände en hel del av detta via Facebook, om jag förstår det rätt. Och mycket av det som har skett i periferin här i form av Romani kris, alltså deras egna form av så kallade medlings, men det är rättegångsprocesser, webbas då.
Micke Tornving, vad jag förstår så är det här centret och mycket av de här projekten och det stöd som ges på olika sätt för att inkludera romska människor gjort med de bästa föresatser. Varför blir det på det här viset?
Helvete är ju stensatt med goda föresatser, brukar man säga. Jag tror att det är en låt mig omformulera det. Jag tror att det är en allmän mesighet från det svenska samhället. Vi har en individuell lagstiftning i Sverige där du som person är ett rättsobjekt. Vi har ju inte så att din släkt döms till något om du har begått någonting. Vi har liksom inga blodspengar och inga sådana saker. Och land ska med lag byggas, och då ska man upprätthålla den lagstiftningen för de som vistas i det här landet, oavsett vilken kulturell bakgrund de har, tycker jag. För annars kan jag komma dragande med att i Jämtland är det så att där har vi vår tradition är att man fritt får köra snöskoter precis vart fan man vill, för det är vår kultur som är sån. Om jag hårdrar det nu. Du kan inte börja töja på de här sakerna och tillåta vissa avvikelser inom vissa grupper, hur utsatta de än har varit historiskt, utan det är svensk lag ska gälla och den ska upprätthållas.
Men, ja, jag läser en av artiklarna i GP då, som har gjort det här grävet. De beskriver hur det här Romano Center bjöd in till romsk matlagningskurs i Kvinnofolkhögskolans lokaler. Kursen var riktad till tjejer och svärdöttrar. Och det var tillsammans med studieförbundet Bilda som skriver i ansökan om bidrag till det här att det är kvinnorna som lagar maten i romsk kultur. Och sen är även den svenska myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, alltså en statlig myndighet, med och finansierar kursen. För att skapa en nära relation till det romska folket måste man ofta möta dem på arenor där de känner sig hemma, säger generaldirektören Lena Nyberg. Torbjörn Holle, dina tankar om det här?
Jag tänker att civilsamhället är helt avgörande för Sverige. Och det är något väldigt, väldigt fint i Sverige med föreningslivet. Jag själv är aktiv i fackföreningsrörelsen. Men det blir nog ofta väldigt fel när man med offentliga medel ska försöka subventionera fram civilsamhället. Jag tror inte det går.
Nej.
För att liksom hylla facket lite grann. En sak som är skillnad med facket jämfört med nästan alla andra föreningar vi har, det är att facket betalar sig själv. Facket är betalt av medlemmarna, facket är inte betalt av staten. Jag tror att vi har i princip har tagit död på många andra delar av civilsamhället genom att överfinansiera inklusive partiväsendet. Och jag tror att det här sättet att försöka få fram ett civilsamhälle för minoritetsgrupper, invandrargrupper, ofta leder helt fel.
De som säger så här, vi blir exkluderade från majoritetssamhället, vi vill komma med.
Men de har inte
helt... Menar man det då? För att uppenbarligen så finns det ett antal traditioner och vanor, typ det här med att ha egna rättegångar som man absolut inte gör sig av med.
Jag tror att risken när du går in med offentliga medel är att du träffar de grupperna som är mest medeltida. Jag uppfattar att det verkar också ha skett när man stödjer olika typer av muslimska föreningar. Alltså de flesta, vi har fan 1 miljon människor som är liknande i Sverige som har som muslimsk bakgrund. Och de flesta ägnar sig inte åt islam i de större bemärkelse. Men vi finansierar de som är väldigt hardcore i islam. Jag tror att risken inte får samma sak här.
Ja. Får jag utveckla det du säger, det Torbjörn säger? Jag tycker att det är en sak på spåren där. Det är hur identifierar man vilken organisation som företräder den här ganska breda gruppen människor? Hur vet man det? På vilka grunder finansierar man den här verksamheten? Om vi ska ta exemplet nu då, att Sverige skulle drabbas av ett krig. 4 miljoner svenskar skulle fly utomlands till Skottland, säger vi. Och skottarna bestämmer sig för att de ska stötta svenskarna in i samhället. Vad är det som säger då att till exempel Maranata-rörelsen eller någonting är det som representerar oss? Anna-Karin.
Ja, nej, men problemet här är ju att syftet var att överbrygga den förtroendeklyfta som fanns emellan det romska communityt eller gemenskapen eller samhället, vad vi ska kalla det, och majoritetssamhället. Men i sina mycket taffliga försök att göra detta så har de helt blundat, eller man har accepterat då att man inte vill ha någon prideflagga exempelvis. Man vill inte att man diskuterar frågor om sexualitet eller variationer därvid lag. Hedersfrågor, när man får väldigt tydliga, så när kommunens företrädare får väldigt tydliga signaler om att det finns hedersnormer som är verksamma för de kvinnorna som rör sig i periferin här, så blundar man för det. Och där i finns det ett stort mått av hyckleri i den kommunala sektorn, skulle jag vilja säga, och i det offentliga, där vi är väldigt snabba på att HBTQI-certifiera bibliotek och liknande. Det är totalt oproblematiskt att göra det. Det finns väldigt få på svenska bibliotek som kan finnas någon, men generellt är man open-minded och så vidare, om jag fortsätter med mina anglicismer här. Men man vågar inte gå in då i härdar och så att säga att det är här vi måste jobba med de här frågorna. Och markera, apropå vad du sa, Micke, att vilka värderingar det är som är grundläggande i det svenska samhället.
Ja, det är lagstadgat, ja. Va? Så det är ju egentligen okomplicerat på det sättet. Det är bara det att man måste vara beredd att ta en fight.
Om man ska fortsätta skjuta ner Göteborgs kommun i detta lite då, så det har faktiskt varit en del granskningar, bland annat Peter Esaiasson som har skrivit i Göteborgsposten också, om hur kommunen har inopererat föreställningen om strukturell rasism i sina styrdokument, så till den grad att när kommunens företrädare då ska meddela ett eller annat till en medborgare som sitter på andra sidan skrivbordet, så får man kastat i facet att man är rasist. Mm. Och då sätts utredningsprocessen igång och så låses hela processen och förloppet. Och det var det jag menade med att man har på något sätt anammat teoribildningar och föreställningar som gör att det alltid är avsändaren då för majoritetssamhället som bär på skulden.
Jag kan ju få bara skjuta in en sak där, att jag har haft anledning att jobba utomlands och varit i Libanon och på lite andra ställen. Och det verkar finnas en konstig uppfattning om att rasism bara förekommer hos vita medelålders cis-män. Fråga en iranier vad han tycker om araber, eller tvärtom. Eller fråga en arab vad han tycker om nordafrikaner. Det blir en resa, kan jag meddela.
Det som har kommit fram om Romano Center i Göteborg här, tror ni att detta är en lokal företeelse, eller riskerar det att vara någonting mer generellt? För det finns väl olika typer av statliga kommunala organ i övriga Sverige också för detta? Eller är det bara...
Det här är ju en del av regeringens 20-årssatsning på romsk inkludering. Eller hur? Där man har kommit halvvägs. Och den har genererat en stor mängd projekt och kommunala insatser och kulturella projekt och liknande. Och det skulle förvåna mig storligen om man i alla andra kommuner har lyckats väsentligt bättre. Det finns nog, tyvärr måste vi tro, att den här typen av mönster går igen. Så låt detta bli en väckarklocka.
Får jag bara som en eventuell slutkommentar om ingen annan vill säga någonting. Jag tycker det bara är lite märkligt att vi för 10 år sedan skickade svenska soldater ner till Mazar-e Sharif i Afghanistan för afghanska flickors rätt att gå i skolan. Men på hemmaplan, då blundar vi för flickor som inte får de chanser som svenska flickor får. Och det tycker jag är ett svek.
Och jag vill också säga hej då till den här visselblåsaren i sammanhanget. Maria Bogeland, tror hon hette, som finns med i reportageserien, som reagerade snabbt på detta och som gick in med, vad jag förstår, goda föresatser och som fann någonting helt annat. Att sånt här kommer fram i ljuset är tack vare sådana modiga personer.
Och här tar det tyvärr stopp för dig som inte är prenumerant. Med Kvartal Total får du höra hela veckopanelen och dessutom fritt från reklam. Du som inte har Kvartal Total får en lite kortare podd. Och saker som ni inte ska missa på sajten eller i poddappen. Har ni sett vårt avslöjande om firandet som två ledande politiker i Botkyrka deltog i strax före valet förra året tillsammans med svenske ledaren för högerextrema Grå vargarna? En text av Lars Åberg. Här firar Grå vargarnas ledare med Botkyrkas kommunalråd. Två artiklar av professor Stefan Hedlund. När Ryssland förlorar ett krig löper staten stor risk att kollapsa. Hur kan en rysk statskollaps se ut? Statsvetaren Daniel Schatz skildrar i en artikel hur Sveriges Israelpolitik har växlat under årens lopp. Är det ny Israelpolitik på gång? Opinionen just nu är här igen, både grafer som visar opinionsläget och så podden där läget analyseras av Demoskops Karin Nelson och Kvartals Henrik Höjer. Fredagsintervjun är med Moderata ungdomsförbundets ordförande sen i höstas, Douglas Thor, blivande nationalekonom som talar om MUF som om det var ett femte regeringsparti. Dagens Cortado varje vardag klockan 16.30 i text och tal, en koncentrerad dos av händelser och skeenden jorden runt. Världen varje vardag, Cortado. Och ni missar väl inte våra inläsningar, en ny varje eftermiddag. Tack för den här veckan. Söndag morgon kommer en krönika och ett nyhetsbrev från mig eller Jörgen Wittfeldt. Men läs och lyssna inte bara på Kvartal. Läs vitt, lyssna brett. Och tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.